Du lyssnar på Den motvillige draken av Kenneth Graham i översättning av Lennart Nilsson, uppläst av mig, Torsten Wahlund. Visst är det spännande med fotavtryck. Man vet ju aldrig vart de leder och vem som har gjort dem. Extra speciellt är det såklart när avtrycken tycks tillhöra något konstigt djur eller fantasimonster. Då bara måste man undersöka och identifiera varelsen. Tänk om det är en dinosaur, eller kanske till och med en drake som precis passerat utanför huset. Hur som helst, det är något mystiskt med fotavtryck. Och jag ska nu berätta om hur jag och min syster Charlotte nyfiket följde ett spår som ledde oss till den fantastiska historien om den motvillige draken. Vi hade vaknat tidigt den där vintermorgonen, till att börja med förbryllade över det skarpa ljuset som fyllde rummet. Men sen, när sanningen gick upp för oss och vi insåg att snöbollskrig inte längre bara var en önskedröm, utan en handfast verklighet som väntade utomhus, blev det fullt slagsmål om de nödvändiga kläderna, och pjäxornas snören var plötsligt en mycket klumpig uppfinning. Och jackornas knappar, en onödigt tidskrävande procedur, när all den där snön låg oanvänd alldeles utanför dörren. När det var dags för middag fick vi släpas in med stadiga tag om nackarna. Efter det korta vapenstilleståndet återvände vi till kampen. Men rätt som det var tröttnade Charlotte och jag på snöbollskriget, och inte minst på projektiler som smälte och hissnande rann ner genom förkläderna. Vi övergav det upptrampade slagfältet på gräsmattan och gav oss ut på upptäcktsfärd i den gnistrande vita världen där bortom. Orörd sträckte den sig åt alla håll, denna mystiska, mjuka klädnad, som plötsligt gömt undan våra välbekanta hemmamarker. Svaga avtryck avslöjade var en eller annan fågel hade landat, men där var inga andra tecken på rörelse, vilket gjorde de här mystiska spåren ännu mer egendomliga. Vi upptäckte dem först nere i hörnet med alla buskarna och låg länge på händer och knän och studerade dem. Eftersom vi ansåg att vi var erfarna spårare, var det irriterande att plötsligt stöta på ett djur som vi inte med en gång kunde identifiera. "Vet inte vad det är?" sa Charlotte med förakt i rösten. "Trodde du kände till alla djur som finns?" Jag tvingades uppbringa allt mitt kunnande och började snabbt rabbla upp namnen på en massa djur från både arktiska och tropiska trakter, men utan någon större övertygelse. "Nej," sa Charlotte och tänkte efter. "Ingen av dem passar in här. Spåren ser mera ödlelika ut. Sa du inte leguan? Skulle det ju kunna vara, kanske. Men den är ju inte brittisk, och vi är ute efter ett brittiskt djur. Jag tror att det är en drake." "Spåren är inte alls tillräckligt stora," invände jag. "Ja, alla drakar måste vara små i början," sa Charlotte, "som allting annat. Det kanske är en liten drake som gått vilse. Det vore trevligt att ha en liten drake. Han kanske rivs och spottar, men han kan nog inte göra något allvarligt. Vi spårar upp honom." Så gav vi oss av, ut i den vida snöklädda världen, hand i hand, om hjärtat fullt av förväntan. Ett par suddiga avtryck i snön hade gjort oss självsäkert förvissade om att vi var på vippen att fånga ett halvt utvuxet exemplar av ett fabeldjur. Vi följde monstret över betesängen och längs häcken på nästa åker. Men sedan hade han gått på vägen som vilken tam civiliserad skattebetalare som helst. Här blandade spåren efter honom med vanliga fotavtryck och försvann ibland. Men fantasion fick idéer räcker långt. Vi kände oss säkra på åt vilket håll en drake normalt skulle bege sig. Och fotavtrycken syntes då och då. Åtminstone hävdade Charlotte. Och eftersom det var hennes drake, lät jag henne följa spåren och traskade medgörligt efter. Med en stark känsla av att det här, i vilket fall som helst, var en intressant expedition som säkert skulle ge någon sorts resultat. Charlotte ledde mig över ytterligare ett par ängar och genom en skogsdunge och ut på en ny väg. Jag började bli övertygad om att det bara var hennes förbaskade stopp.